Välkommen ska vara till Whisky Weekly. Den här veckan är det mera metal whisky som gäller. Och ja, inte bara det såklart. Det finns en hel del gott annat också. Vi ska prova Bell Romac. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
Ja, idag får det bli en guten Abend. Ja, ja.
Guten Abend.
En Deutschland GBS. Jag är inte bra på tyska, men jag har varit där en vecka så det har varit lite tyst inslag.
Du plockar upp ett annat ord i alla fall.
Ja, jag kan beställa en taxi och noll, brukar säga. Det räcker.
Vad behöver man mer i livet?
Ja, det är fundamentala liksom.
Ja. Ja, kul att ha dig tillbaka. Jag fick ju backning av professorn här förra gången så vi fick ut ett avsnitt. Men nu är vi tillbaka.
Jag har inte sett det själv. Så jag sitter och funderar här på när jag sitter och snackar skit om mig. Jag måste ju kolla in varför jag säkert att det är så.
Ja, precis.
Jag skulle jag dissa Kulila igen om jag känner honom rätt.
Ja, jag tror inte det var ett ord om Kulila faktiskt i avsnittet, men jag ska inte svära på det. Men ja, det har hänt lite saker sen senast, men ja, ska vi hoppa rätt in på lite släpp egentligen?
Ja, det kan vi göra. Det är väl lite blandad vecka. Kanske inte den hetaste veckan skulle jag väl påstå sådär, men det finns ändå en del juveler som är värda att nämna. Mm. Det är ju faktiskt så, även om vi inte alltid är intresserade av Clydesdales independent släpp, så har de ju faktiskt avtal med vissa destillerier direkt också. Så där ska vi ju gå in lite på.
Mm. Vill du börja den änden kanske?
Ja, men det kan jag göra. Det kommer faktiskt 4 släpp från det här relativt nystartade destilleriet i tillhör Lowlands, så de är i Skottland och det ligger ut mot St. Andrews Golfklubb nedanför Edinburgh och så vidare. Så det måste ju vara Lowlands där, och det heter ju Lindores Abbey. Och är man en berest whisky-människa nu så har man ju säkert hört talas om de här, men det har inte kommit jättemycket på bolaget än, har de inte gjort. Så att 4 släpp härifrån, det betyder att nu börjar de ju i lite större skala att producera ut. Mm. Jag var där 2 gånger, en gång faktiskt när de inte ens hade whisky, utan det var bara 2-årig sprit de hade, så var jag där nu förra året igen, och då har de börjat släppa. De hade 3-4 olika whiskys, olika fat, olika konstellationer. Och det här är något som jag följer med väldigt stort intresse. Jag tycker det är fantastisk potential i det här destilleriet. Och som namnet antyder, Lindores Abbey, det är alltså ett gammalt kloster som man har byggt om till ett destilleri nu. Och det finns ju faktiskt sprittillverkade traditioner ända sedan det var munkar som bodde i klostret. Jag kommer inte ihåg hur många det är, 500-600 år sedan liksom. För att det är en av de absolut äldsta sprittillverkarna i Storbritannien. Och sen är det lite fränt, de har en jävligt annorlunda flaska. Så man tänker så, lite bara snygga flaskor, snygga etiketter pratar vi lite om ibland. De har en riktigt speciell flaskform som är, ja, det är helt enkelt så de gamla pevarna i klostret såg ut. Så det tycker jag är lite en så här häftig detalj när man var där. Lite kuriosa. Så det är 4 olika stycken. En bourbon, sen har vi 2 som heter Cask of Lindores. En bourbon 2 heter den. Och sen så har vi en SDR, Red Wine Barrique. Och SDR, det, nu vad heter det? Strip Toasted and Recharred, va?
Shaved, men nära.
Shaved, det var jävla nära. Shaved, Toasted and Recharred. Så att det är ett ombränt fat kan man säga, återanvänt fat. Sen har vi någon specialare där som jag inte vet så mycket om, men jag tror du tog fram lite där. The Friar John Corr, så det är nog en av de liksom, de kända gamla munkarna som visades där på klostret skulle jag gissa på.
Precis, och det som är lite kul med de här flaskorna där är att de sätter ut Barley Region, och det är från Fife, och jag tror väl det här ligger väl kanske i Fife, va?
Ja, det är Fife, ja.
Ja, så de har ändå även tagit liksom allt korn därifrån då. Och där får man se liksom, nu, det började ju starkt med Brook Laddie som började med liksom micro, vad de nu kallade sina, med organiskt och liksom så här mikroklimat och grejer, och så vidare då med Mark Rainiers projekt på Irland, stor projekt, och nu här ser vi liksom Barley Region. Är det här marketing, eller är det liksom, kommer det gå mer utpräglat att hitta liksom att malt härifrån eller korn härifrån och så vidare? Det kanske det blir lättare att börja undersöka det nu i alla fall, när fler och fler ger ut sån information i alla fall.
Ja, min personliga åsikt, eller min tro, det är att det egentligen handlar inte i grund och botten om marknadsföring, utan jag tror det är nörderiet i whiskyvärlden som har liksom börjat mer och mer liksom ge sig in i den här diskussionen, alltså om terroir, om vad det är för jord, vad det är för mineraler i jorden som nu deras malt och deras säd gror på. Och det kommer ju i grund och botten från vinproducenter. Liksom. Terroir brukar man ju prata om i vinet och hur mycket det påverkar druvor och sådant. Mm. Så jag tror det är nörderiet som börjar liksom komma ut i det här med promotion och i våran verklighet också. Liksom.
Ja, men precis. För att någon sorts påverkan har det definitivt. Frågan är hur stor påverkan. Men det är kul, ja. Och liksom, ju mer information man har, desto mer kan man nörda. Så det tycker jag är kul. Men just den här Fryer Young Core då, den har ju för mig en ny fattyp. Det är 4 olika fattyper. Det är Bourbon, Sherry, STR och sen är det något som heter Mombasilac som ska vara ett fortifierat vitt vin, sött dessertvin. Något sånt har jag mig veteligen varken druckit vinet eller någon fatlagring av. Så en liten kul detalj där.
Det känner jag inte. Men jag tycker det är en sak som är värd att diskutera, det är faktiskt prisvärdighet. För nu snackar vi ett nytt dessert, vi snackar 70 centiliters flaskor. Det är en lite mer standard som då ligger på 46%. De här Cask of Lindors ligger på 49,4% och sen har vi John Fryers som är förmodligen en fullständig kastskänkt av 60,9%. Och den dyraste ligger på 812 kronor och den billigaste respektive 698 kronor. Mm. Och det är liksom, det är inte ung och tråkig sprit, utan det här är bra grejer. Så att det är ju riktigt bra prisat för att få liksom testa ett nytt destilleri också. Det gillar jag ju med det.
Ja, men verkligen. Och de kommer, jag vet inte om du sa det, i sådana fall så lyssnade jag inte just då. De kommer nästa måndag den 11 på beställningssortiment. Och jag vet inte, jag kan inte tänka mig att de har fått en jättestor allokering. Så de kan nog ta slut på måndag. För det är inte bara du som har fått upp ögonen för det här. Det snackas lite grann om Lindors Abbey. Ja. Spännande, kul. Och för att få fortsätta på tråden om prisvärd whisky som kommer. Elixir Distillers kommer med ett gäng släpp nu och det är Sekunder Singh, han som äger Whiskey Exchange, eller sålde han det? Nej, han har kvar det tror jag. Nu kommer han med en, eller han, de har ett brand som heter Single Malts of Scotland och då släpper de en nu som bara heter An Isla Distillery, en 30-åring, men det är en single malt och den kostar 4698 och är på 47,5%. Och jag misstänker, för jag vet att han har väldigt goda kontakter på Kulila. Mycket av de här vad heter den, Port Escaig-serien har ju varit Kulila. Bunnahaven tidigt. Men jag kan inte tänka mig att en 30-årig Bunnahaven skulle kosta så här pass lite. Så jag kan sätta rätt mycket pengar på att det är en Kulila, även om jag inte kan lova. Men oavsett destilleri, 30 år och 4 och 7 i princip då, det känns ju som ett ganska rabatterat släpp alltså.
Det är en rimlig gissning känner jag för det priset också. I och med att de är så pass stor tillverkare av dryck liksom, att de kan ändå fortfarande släppa vissa grejer till rimligare pris liksom.
Jo, men precis. Och det kan hända att de köpt in de här faten för 10-15 år sedan och haft dem i sin ägo länge också.
Jag skulle gissa på att skulle du ha en 30-årig från destilleriet så är vi ju minst 50% dyrare. Kanske lite mer än i dagsländerna. Kanske dubbelt så dyrt till och med då. Mm.
Ja, det tror jag också. Jag menar 47,5%. Antagligen lite nervattnad, men liksom bra alkoholstyrka. Så att, det är faktiskt ändå ett tips också. Och den kommer nu på onsdag den 6 på beställningssortiment. Mm. Vi har ett annat nytt destilleri, i alla fall nytt för mig. Jag tror inte de har funnits på svenska marknaden förut. Märket heter Drum Chambo och det är The Shed Distillery som också gör ganska mycket gin. Som de kanske framförallt är känd för. Men nu kommer de med en single pot still Irish whiskey. Och då vet ni att det är ju mältat korn och det är omältat korn. Men här har de också en liten twist att de har en viss andel havre med i receptet också. Så lite speciellt så. Lagrad på bourbon och oloroso-fat. 43%, det som är lite ovanligt, eller ovanligt ska jag inte säga. Det är att det är lite högre pris än vad vi brukar se på de här NAS-irländarna. 7,98, en 70 förvisso, men de brukar komma in lite billigare. Så ja, vet inte vad man ska tro om den faktiskt. Men ändå nytt destilleri, så att jagar man sådana saker, då är det ändå ett tips att hålla ögonen öppna. Den här kommer också på onsdag den 6 på beställningssortimentet.
Ja, det är ju en potstill. En potstill Irish whiskey är ju alltid lite dyrare, ska jag säga.
Det är de i och för sig. Annat som kommer av intresse, Glenglassow är ju ett hyfsat återstartat destilleri. Nu kommer de med en variant som heter Port Soy, eller ja, jag får ursäkta mitt uttal kanske, men en ny utgåva. Och den här ska ha legat både på bourbon, port och sherryfat har de blandat ihop för att få till den här. 49,1% en 70s för 6,49. Det är ju ändå liksom, ja.
Fullt rimligt.
Ja, men det tycker jag också. Men den här börjar säljas den 8/9 på tillfälligt sortiment. Så den kommer på fredag. Bör komma i skapligt många butiker. Så lite här och var i Sverige i alla fall. Vi får se exakt hur många det är när vi går lite längre in i veckan. Men den är lite spännande. Det ska vara skapligt mycket rökighet i den faktiskt, om jag har läst in mig rätt.
Okej, okay. Fast jag funderar på om Glenglass och om de har släppt destilleriutgåvor. Åtminstone inte här förut. Det är nog bara independent bottling som jag har hittat av Glenglass och tidigare.
Ja, det är faktiskt en bra fråga. De kanske aldrig har funnits på bolaget med egen buteljering till och med.
Jag är osäker. Jag har nog inte sett och inte smakat en destillerutgåva från Glenglassen. De bara Independence.
Och sen en par sista. Nej, vi tar en sista. Jag sitter här med en gammal In Flames-tröja som är ett annat svenskt metalband som har satt sitt namn på whiskyflaskor. Nu är det dags för Amon Amarth, eller ja, Amon Amarth, som släpper något som de kallar för Ironside Swedish Single Malt Whisky. En utgåva på 3000 flaskor där flaskorna ska vara numrerade faktiskt. Och här är det Agitator som står bakom det. 747 kronor. Kommer på beställningssortiment faktiskt idag när vi sitter och spelar in på måndag den 4. Och det ska vara lite rökig, fruktig, lite tropiska inslag. Så ja, vi vet ju att alltså, Agitator kan ha riktigt bra fat. Så har de fått sitta och leka ihop någonting och de vet vad de håller på med, då kan det vara väldigt bra whisky. Men framförallt är det otroligt kul för alla fansen att kunna köpa en flaska med deras ja, namn på.
Ja, den där har jag inte mycket att tillägga om faktiskt. Jag vet nada om den och har sådär höga förväntningar också.
Ja, men alltså förväntningen är väl lite så här i mitt emellan, va? Men det är ändå liksom att jag tror de har velat blanda ihop någonting som har lite mer kaxiga toner i sig. Jag tror inte de skulle vilja släppa något som är för slätstruket. Så ja, det kan vara värt att spana in. Men nu ska vi in på det som är riktigt roligt, eller hur?
Dricka och prova och dofta.
Precis. Och
det är det bästa.
Nu är det senaste utgåvan av Ben Romack 15-åringen. Och det är bara First Fill Cask Matured som vanligt. Blandning av bourbon och sherryfat. Och vi försökte sitta och sia lite grann om vilka sherryfat det kan vara, för att det är mest sherry, men jag är inte hundra på att det bara är Oloroso. De har blandat lite olika toner av sherry.
Ja, men på andra sidan så körde jag ner snoken den här ganska precis efter jag hällde upp den, och sen, det måste jag ändå säga att nu när vi är 20 minuter in på den har lättat och luftat lite, så lämnar den ju betydligt mer utrymme för bourbon-toner i den, så att nu är det verkligen en mix. Initiellt så var det nästan bara sherry, men nu kommer det fram lite vanilja, lite lätta fräscha frukttoner.
Faktiskt, men också något som har kommit fram mycket, mycket mer är choklad. Det var det ganska lite av efter sådär bara en 10 minuter. Men nu börjar det ändå komma upp en del sådana toner också.
Alltså vi har ju kört en del Ben Romack, och den röda tråden tycker jag, det är ju kanske just balansen som de alltid lyckas få till även i lite yngre saker. Det är mycket experiment på olika bourbon och sherry, liksom blandningar. Det brukar vara en liten rökighet, en väldigt diskret rök.
Mm.
Men balansen i dem håller ju en röd tråd i dem, alla deras utgåvor. Och det är ju samma sak där. Alltså det är ju ingenting som sticker iväg. Det är relativt kraftfull näsa, men inte så här så att det sticker iväg någonting direkt. Utan mest bara behaglig och ganska ja, balanserad över ett år.
Ja, och det också kom upp betydligt mer fatinslag nu. Lite ganska tydligt rostade fattoner tycker jag. Väldigt, väldigt behaglig näsa.
Mm. Den är faktiskt... jag tycker den är betydligt sötare i smaken än vad jag förväntar mig på doften. Det kommer nog fram mer sherry fruktsötma i den.
Mm.
Men faten ligger kvar i finishen känner jag nu. Alltså, den är ju ja, den är klart ekig. Det är ganska lång finish. Och jag tycker själva initiella känslan är ganska hög sötma. Den övergår till en ekighet, en ganska torr, nästan lite vinös ton i munnen. Det ligger pyttelite lager av aska från röken.
Mm.
Men, många skepnader den.
Ja, men faktiskt, jag tycker just att fatkaraktären och röken, den växte ganska mycket. Alltså inte så att den var ett kraftig rök eller kraftigt fat, men den växte och tog mer och mer plats när man smakar på den. Jag håller helt med, det ligger kvar rätt tydligt i finishen. Men den var krämig, den jag trodde den skulle vara, för att
ja.
Den, liksom inte, alltså, den är lite oljig, men sådana ben tyckte jag inte att det var, men den var väldigt krämig munkänsla.
Jag tycker första känslan är klart mer sherry, och sen så tycker jag faktiskt övergår mer mot bourbon. Jag tycker liksom i slutet, även när man har kvar vätskan i mun och även i finishen, då är det mer äppel, päron, vanilj, sådana typiska bourbon-toner. Men i början då är det sötma, det är torkat, en hög fruktighet.
Ja, faktiskt klara röda äpplen tycker jag definitivt att det är i den. Ja, men den här är god. Alltså, det är så här, ja. Det är så här bra om man vill att Corange alltid ska vara oavsett destilleri. För det här är riktigt hög kvalitet faktiskt.
Ja, det är väl bara som med allting annat att prislappen har vässats i överkant på dem. Allting går ju upp, det är inte bara whisky. Allt sprit i Sverige blir dyrare. Och det är inte jävla konstigt med tanke på hur stark och ståtlig svenska kronan är nu för tiden.
Nej.
Det var en jävla dyr resa till Tyskland förra veckan kanske.
Ja, 899 är ju lite i överkant, men kommer på tillfälligt sortiment på fredag. Och bara en kommentar om whiskypriser. Det kommer även en Macallan Double Cask 12-åringen kommer på halvflaskan nu, alltså 35 centiliters. Och när 70 centiliters flaskan kom För när jag såg priset tänkte jag, men det där såg riktigt billigt ut. Sen såg jag att det var halvflaska. Och när den kom, 12-åring på fullflaska för 7-10 år sedan, då kostade den 4,49 tror jag. Så nu får du hälften så mycket för i princip samma peng.
Mm. Ja, det är galet.
Så det säger ju lite grann, ja, dels som Macallans fortfarande otroligt höga efterfrågan på sin sprit, men generellt hur whiskypriserna har utvecklats.
Mm. Men du, jag tycker den här, med tanke på hur mycket fatkaraktär, hur mycket sådana toner det finns i den, så hade man kört den här i blindprovning, jag hade nog förmodligen kunnat gissa på en högre ålder än 15 på den.
Ja, du skulle lätt kunna kvala in som en bra 18-åring alltså.
Ja. Det var riktigt trevlig.
Jag tycker att den här hamnar över 85, gör den. Mm. För mig. Och den är nog kanske en ganska klar 88 faktiskt. Jag tycker den är riktigt bra core range. Eller 87-88. Men jag känner mig generös idag.
Så nu får 88. Du, för jag hade tänkt säga 88 nämligen. Det blir så trädligt när vi säger samma.
Ja, okej då. Jag tar en 87. Jag får du 88.
Ja, jag är inne på 88 nämligen. Det är en liten bit kvar upp till 90. Men det ska ju jävligt mycket till att en 15-åring kommer upp i 90. Liksom, så är det ju. Det har hänt ett par gånger. Och det här är klart en av de liksom, bättre tycker jag. Så här under 1000 spänn. Liksom, så att det är ju ingen snack om att det ändå är köprekommendation. Alltså du kan göra mycket, mycket sämre whisky för 900 kronor. Liksom.
Herregud ja. Nej, men riktigt skoj att den här kommer tillbaka. Än om en på tillfälligt sortiment. För det här är ju som sagt kvalitet rakt igenom.
Ja, Ben Romack tycker jag ändå följer liksom, deras årgångar. Det är lite bättre kvalitet och så vidare för varje årgång. Det är ju inte alla som har det liksom, men det här tycker jag följer den röda linjen.
Tas hand om med varsam hand så att säga, det destilleriet. Mm-hmm. Men med allt det sagt igen.
Sitter ju med Lindors Abbey-glas här, ser jag efterhanden.
Får du betalt för det där nu, reklamplacering?
Ja, Cask Owners Gathering 2020 står det på den.
Ja, du ser. Ja, men hörni alla där ute, skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
Cheers. Prost, menar jag.